Idag är det 3 år sedan säkerhetsläget och ordningen i Europa vändes helt och hållet upp och ner.
Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences.
Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina den 24 februari 2022 och sedan den dagen har länder runt om i världen sträckt ut sina hjälpande händer till Ukraina och brutit både samarbeten och kontakten med Ryssland. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ska jag tala med vår utrikesredaktör Dan Helenius som är på plats i Ukraina och fråga honom hur ser det ut i Ukraina på årsdagen för Rysslands invasionskrig och hur ser man i Ukraina på USAs och Rysslands diskussioner om fred? Var var du när kriget i Ukraina började? Jag minns att jag var på väg till morgontur till radionyheterna här på Svenska Yle och att jag på väg till jobbet fick de första nyhetsnotiserna om att Rysslands president Vladimir Putin hade talat i det ryska folket. Vi var nog många, i alla fall här på nyhetsredaktionen, som redan i dagar hade gått och förberett oss på det värsta, men som ändå hoppades på att vi hade förberett oss i onödan. Men då jag såg de här nyhetsnotiserna förstod jag att den morgonen kommer att finnas i mitt minne för evigt och att jag nu hade bråttom till jobbet. Utrikesredaktör Dan Helenius, du är just nu på plats i Ukrainas huvudstad Kiev och innan vi går in på hur det ser ut där just nu eller hur man i Ukraina ser på fredsförhandlingarna idag så vill jag ändå börja med att fråga, hur minns du början av Rysslands krig i Ukraina för 3 år sedan?
Nu minns jag det ju väl, det var ju för mig i alla fall en stor chock. Jag tror att många hade, det fanns ju i luften men att min tanke var ju hela tiden att Ryssland kan inte göra något så korkat och något så stort. Liksom. Det var så verkar på något sätt så osannolikt att vi skulle ha ett krig som det här kriget mitt i Europa på 2020-talet. Att det blev liksom världen skifta, att någonting hände. Liksom, de gamla reglerna gällde inte längre och allting var i luften.
Vi ska ta en liten tillbakablick på hur det lät morgonen för exakt 3 år sedan.
Rysslands president Vladimir Putin meddelade tidigt i morse att han har beordrat en militär operation i östra Ukraina.
Tonight at 10 we are live in Ukraine, a country at war after a huge Russian military offensive by land, sea and air.
Putin sa i ett TV-sänt tal att han fattade sitt beslut på grund av militära hot från Ukraina.
Det hela började alltså med ett tal som sändes på rysk TV tidigt på morgonen den 24 februari 2022. Rysslands president Vladimir Putin berättade att Ryssland hade inlett det som han kallar en militär specialoperation i Ukraina och att det var ukrainarna som ska ses som skyldiga. I Ukraina var det många som vaknade till ljudet av krig. Ryssland hade invaderat Ukraina. Bara några minuter efter att Putin i sitt TV-tal hade utlyst sin så kallade specialoperation så rapporterades de första explosionerna i Kiev, Odessa och Donbass. Dessutom rapporterades det att ryska soldater hade intagit Mariupol och avfyrat ballistiska robotar mot Kharkiv och Dnipro. Ryska militärfordon korsade gränsen mellan Ukraina och Belarus i norr och från den ockuperade Krimhalvön i söder. Nyheter världen över skulle senare rapportera att Putin trodde att Ryssland skulle kunna vinna kriget i Ukraina på 3 dagar. Idag hade det alltså gått 3 år sedan kriget började. Daniel Ennius, du är som sagt på plats i Ukrainas huvudstad Kiev. Hur ser det ut där idag 3 år efter att kriget började?
Och Kiev ser ut som det har gjort nu under kriget egentligen.
Förutom de första veckorna så ute i Kiev är ju rätt lugnt. Det är folk ute på gatorna det, och livet går vidare. Men att samtidigt så är det ju krig är ju närvarande. Det är ständiga flyglarm och natten till söndagen så utsatt hela Ukraina för en väldigt drönare attack. Också Kiev att det hade flera drönare skjutits ner i utkanten av staden. Och det här lever människor med hela tiden där ute av attacker av den här slaget, att du ska slå ner en drönare eller en robot i ditt hem eller på din arbetsplats. Och det här gör ju vardagen väldigt svår, trots att människor kämpar för att försöka leva så mycket som vanligt som möjligt. Så är det här någonting som hänger över alla hela tiden.
Ukrainas framtid diskuteras ju nu på de stora arenorna. USAs president Donald Trump vill se en fred i Ukraina och det här vill han diskutera tillsammans med Rysslands president Vladimir Putin utan att ukrainarna själva får sitta med i de här förhandlingsbordena, i alla fall i nuläget. Vad säger man i Ukraina om den här situationen just nu?
Ukrainarna är väldigt besvikna på USA och man känner sig förrådd av USA. Det är liksom all rätt att förra presidenten Joe Biden höll ju fast vid att man inte diskuterar Ukraina utan Ukraina och att USA är en partner som man kan lita på att Ukraina ska stödas så länge som det behövs. Och nu ett presidentval senare så gäller ingenting av det här längre. Att Trump vill att Ukraina undertecknar ett väldigt ofördelaktigt avtal om mineralrättigheter. Och sen diskuterar han Ukraina med Ryssland och Vladimir Putin utan att Ukraina är med. Samtidigt så är det också så att många ukrainare inte heller tror att de här förhandlingarna i något fall som helst skulle kunna leda till fred. Att man tror helt enkelt inte på att Ryssland ska vara villiga till fred för tillfället. Eller kanske någonsin.
Ja, USA vill alltså förhandla om en fred i Ukraina och det här tillsammans med Ryssland. Ukraina själva verkar helt och hållet vara utanför de här förhandlingarna, i alla fall än så länge. Ryssland har tidigare sagt att en fred i Ukraina bara är möjlig ifall Ukraina överlåter de områden som Ryssland just nu ockuperar. Och dessutom vill Ryssland säga att Ukraina aldrig går med i NATO. USA har upprepat det här budskapet och verkar alltså stå på Rysslands sida främst. På söndag eftermiddag sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att han kan avgå som president ifall Ukraina då skulle få gå med i NATO. Så NATO-frågan, den är viktig för Ukraina helt klart. Dan, ifall en fred skulle slutas på de här villkoren, alltså att Ukraina ger bort de ockuperade delarna av landet och att Ukraina inte heller i framtiden skulle kunna få gå med i NATO. Vad skulle det här betyda för Ukraina?
No, Ukraina har ju ända sedan krigets början hållit fast vid att det är omöjligt att uppnå en fred utan att ha vattentäta säkerhetsgarantier för att Ryssland inte ska kunna anfalla på nytt. Och då har man sett NATO som det bästa alternativet i det här. Och om den dörren nu stängs så blir det ju mycket, mycket svårare att uppnå fred och också att ha en fred som man ska kunna lita på. Vad gäller territorierna så har ju också Ukraina hållit fast vid att man inte kommer att erkänna dem som ryska någonsin. Där finns det ju nog många tror att Ukraina antagligen skulle vara villig att på något sätt ha en kompromiss där man kanske går med på ett vapenstillestånd vid den nuvarande frontlinjen. Då skulle de områdena som är ockuperade förbli ockuperade. Och sen kan man, Zelensky har ju talat om att man kanske då i framtiden skulle kunna på diplomatisk väg få dem tillbaka eller något sånt här. Att jag tror att territoriet kanske inte är den stora frågan, utan det är den framtida säkerheten för Ukraina. Att hur ska man kunna vara säker på att inte Ryssland om 5 år eller 2 år anfaller på nytt?
USA är Ukrainas viktigaste samarbetspartner och ger ett stort stöd, men den senaste tiden så började det verka som att den stora fienden i det här kriget har skiftat från Ryssland till USA. USAs president Donald Trump har sagt att Ukrainas president Volodymyr Zelensky är en diktator som saknar stöd bland ukrainarna. Och det har blivit liksom ett ordkrig mellan Ukraina och USA. Hur ser man på USA i Ukraina idag?
Som sagt så är man överlag väldigt besviken på USA. Och kanske lite som man känner också i Europa eller delvis i Finland. Att vad är USA nu? Att är den nya Trump-administrationen mera egentligen en partner? Att kan vi lita på att USA hjälper oss i NATO? Kan man föra ordentlig handelspolitik med USA eller övergår man till någon slags öppen handelskonfrontation? Man vet ju inte riktigt vad Trump är ute efter och de samma känslor finns här. Och skillnaden förstås är det att Ukraina är i krig med Ryssland. Att hotet är väldigt mycket mer konkret här än vad det är i EU och i Finland.
Om Ukraina nu bjuds med till ett förhandlingsbord och får vara med och förhandla om fred, vad tror du att Ukraina vill ha av fredsförhandlingarna? Eller vad är de liksom ute efter?
Den viktigaste punkten är säkerhetsgarantier. Det måste finnas här någonting antingen europeiska styrkor med amerikanskt stöd eller ett NATO-medlemskap eller något liknande som skulle vara så avskräckande att man skulle kunna tänka sig att Ryssland inte kommer på nytt att anfalla, för att annars så finns det inte i Ukraina någon som helst. Man har inget förtroende från att Ryssland på eget bevåg skulle hålla sig till ett avtal. Man säger att Putin har brutit mot alla avtal man har haft med Ukraina tidigare och anfall gång på gång. Att det är en vapenvila eller en bräcklig fred, det är bara en andhämtningspaus för Ryssland att samla sina styrkor på nytt för att komma igen. Och här måste man ju komma ihåg att ur rysk synvinkel så har ju också målet med det här kriget sist och slutligen varit att underkuva Ukraina, att stoppa Ukraina från att ha en egen utrikespolitik, att själv få välja till vilka organisationer man vill höra och vem man vill räkna som sina vänner. Om det här inte ändras från Rysslands del så är ju förutsättningarna för fred väldigt, väldigt avlägsna och dåliga.
Och om det här är det som Ukraina vill ha av fredsförhandlingar, vad tror du att Ukraina skulle kunna gå med på? Vad kan de ge avkall på i potentiella fredsförhandlingar?
Jag tror att man kan ge avkall just som jag nämnde tidigare, alltså möjligheten att på något sätt nå en kompromiss om de ockuperade marken, att man inte skulle erkänna dem som ryskt territorium, men att inte kräva alltid tillbaka före man kan ha en fred. För att som det ser ut nu så där kan man ju säga att Trump kanske har rätt. Han säger högt det som man inte har sagt tidigare. Det verkar väldigt osannolikt att Ukraina skulle kunna på vapenväg eller någon annan väg inom en när framtid få tillbaka de här områdena.
Du har då besökt Ukraina flera gånger sedan kriget bröt ut i februari 2022. Just nu är du i Kiev, du har nu också besökt Butcha. Hur har landet förändrats under de gångerna som du har besökt Ukraina sedan kriget startade?
Det som man kan se sedan krigets början, så just område i Butcha, område där norr om Kiev var ju alltså ockuperat under. Under de första dagarna av kriget så rullade de ryska pansarstyrkorna in nästan till Kievs portar där de sen stoppades. Och en tid senare tvingades retirera. Och den här förstörelsen endast körde en timme ut ur Kiev, så ser du byar och mindre orter som var närmast totalförstörda då, som man nu håller på att återuppbygga. Där finns väldigt mycket nya hus. Men samtidigt finns det stora områden där det finns väldigt mycket ruiner och minnesmärken också mycket med alla som dog där. Det dödades ju, ryska styrkor dödade ett ofantligt antal civila. Hundratals i en del små byar som inte har en hemskt stor befolkning. Till att börja med så kan en 300-400 människor ha dött under ockupationen. Och Butcha är det mest berömda, men det finns flera sådana orter norr om. Och det här trauma är ju djupt och det finns ju kvar. Jag tror att människor är allt mer och mer trötta och man är samtidigt kanske mindre benägen att vara väldigt optimistisk. Att det är ju, trots att de ryska förlusterna är mångdubbelt högre, så har det stupat 10 000 ukrainska soldater. Det är för att Zelensky här förra veckan talade om 40 000 och då 150-160 000 svårt skadade på det, så det här är ju en väldig sorg som det här samhället bär på. Och det finns inte heller, man har någon större utsikt att det skulle bli bättre väldigt snart, och det här känns ju i stämningen här utan vidare. Men samtidigt så finns det också en känsla av att människor trots det försöker kämpa vidare och leva sina liv och på något sätt balansera de här två sakerna.
Det är idag nu då 3 år sedan kriget i Ukraina börjar. Tror du, Dan, att ännu en årsdag för kriget kommer att uppmärksammas under ett pågående krig?
Jag hoppas att det inte ska vara så, men att jag tror ju nog tyvärr att vi är betydligt längre från ett fredsavtal än vad USAs president Donald Trump vill påskina. Vi vet ju till exempel inte om Ryssland och Vladimir Putin egentligen har några planer på att hålla någon slags seriösa förhandlingar, eller om man spelar tid och tittar vad man kan mjölka ur Trump.
utan att gå med på fred eller eftergifter. Och sen därifrån, även om Ryssland skulle vara villig till eftergifter, så är de eftergifterna sådana som Ukraina kan acceptera, är det tillräckligt? Och sist och slutligen så handlar det om Ukrainas framtid, att ska Ukraina få förbli en självständig nation eller ska det bli en lydstat, en rysk lydstat, sådär som Belarus? Och här finns ju inte, här är ju kompromissmöjligheterna få och små, och det går inte att kompromissa, det är antingen eller. Och då måste någon ge avkall på sitt stora mål, det som kriget sist och slutligen har handlat om. Att det handlar inte om byar i Donbass, utan det handlar om Rysslands försök att återskapa sin hegemoni över forna Sovjetunionen.
Tack så mycket för det här, Dan. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och utrikesredaktör Dan Helenius på plats i Kiev. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardag på Yle Arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt.